fattar lite.
1, 2, 3.
Mitt i
4, 5, 6, 7.
En där.
Fras.
Hur hade du tänkt dig?
Ja, just.
Då är det bara att börja. Ska vi börja med källor?
Jaha,
jo. Källor i Hamra och källor i Öja och så vidare.
Det var i gamla tider då får de till Hamra och så dricka brunn. Och det märkliga med den brunnen, det var enligt det gamles ord som de då har berättat, att vattnet var blått. Men vad det var blåta för orsaker, det har jag inte hört. Om det nu var botten som var något blåaktig eller hur det var. Men den var i Hamra och drack brunn. Och nu kan det ju tänkas att den bodde över eller att det var något ställen de kunde ligga där eller hur det var, för de skulle väl ändå dricka fler än en gång eller en dag. Och runt det brunnen när de då drack där, så var det väl inte så väl och bra planerat och hygieniskt som det är nu för tiden med allting. Så det blev en del spillvatten och vatten runt omkring. Och då blev det jord och gyttja där. Sump alltså. Och brunnsumpen, det var det bäst man kunde smörja sig mot all sorters krämpar. Så det var åtmärkt det. Ja, ja. De smörs ju med det. Jag visste inte om de la in sig i bad. Nej, det kan jag inte säga. Men, nu kommer jag ihåg en annan sak. Och det var ännu så sent som på min farfars och farmors tid. Men vad det togs ifrån, det har jag inte uppgift om. Det var alltså den familjen, det gamla, som hade varit, eller var arbetsfolk till kapten Hjortar. Det hette Heiströms, eller Hedström. Och hon var Båsmans dotter, Kajsen Hedström. Och den fick en jordbit av min farfars far till att ha en liten stuga på. För det att han skulle vara arbetskar, han var mycket duktig arbetskar och väldigt uppskattad av kapten Hjortar. Men hustrun, hon var sjuklig. Så när de skulle bygga den stugan, då hade de ingenstans att vara och hon låg sjuk. Då fick de bo på vår lade och ledo och larma till att bruka hus i utenspisen. Men varje morgon innan han gick till arbete skulle bygga stugan, där skulle hustrun läggas in i sumpbad. Så det har vi någonting samma. Men om det var nu var sump ifrån Hamrebrunn, det vet jag inte. Men vad det fick till det sumpa, har du haft någonting sånt på apotek, tror du?
Nej, jag vet inte.
Så att varje morgon skulle ha läggats in i sumpad. Det berättade dottern i min barndom. Ja, jag minns gumman ännu själv också. Heiströms mor, vi kallar Kajsen Heiström. Och det var inne hon då på olje då. Där var han så dålig, så där skulle jag. Ja. Jag låg på en led och så var han så sjuk så han skulle lägga sig i sumpad. Ja. Varje morgon för en karin gick i arbete. Så där är den, just en variant om sumpad alltså. Ja. Men nu ringde jag för någon månad sedan, eller kanske lite längre, till Hamra. Och så frågade jag gamla där om de visste någonting om den här hälsobrunnen i Hamra. Men dem ansåg i alla fall att jag var tokig i huvud, för det var ju något att tala om. För det gick ju hästar och korn och gjorde vad som helst i det vattnet, det var väl inte något att fråga om. Men då sa jag det att ja, men det skulle ni väl kunna minnas och berätta någonting om. Nej, de visste inte något om det. De hade hört betalas om det när jag sa det. Så det var rakt som skandal när jag frågade om det. Men då sa jag det att ja, men det ska ni väl ändå minnas och komma ihåg. För det var ju rakt en turistattraktion och hela försökningen. För det är ju inte någon annan plats som det här hälsobrunnen, den bara i Hamra ju. Ja, det var ju sant, det tyckte jag, så väldigt lite gladare rösten när jag uppmuntrade med det. Så det gäller alltså Hamra. Och det är nog inte, vad jag vet, någon mer sån här hälsobrunn på Gotland.
Nej.
Nej.
Kan det inte vara Pjoksaun? Pjoksaun?
Nej, det vet jag inte.
Nej, det måste vara kanske någon annanstans.
Ja, det är möjligt att det för Saudi var överbrunnen, det förstås. Ja. Eller Saudi, men där på nästa hade de ett bestämt namn för varje Saud.
Ja.
Så då blev det han.
Ja, Saud, ja.
Nej, men det här är ett namn för det. Alltså Per Saudi eller någonting, ett namn för oss. Så det blev ett han-namn. Ja, så det blev han.
Jaha.
Ja, för annars är Saudi, då är det hon-namn, ja.
Mm.
skulle börja heta Saudi, men som ni har för sig att det ska heta Saudi.
Ja, det hade Larsson skrivit
om.
Men jag just har med den på Näsom det. Och de säger det att de har ett bestämt namn för sig, det är han.
Ja, ja.
Näsborna.
Ja.
Så att den, där hade jag nog där.
Men i Ojele hade en annan
Saudi. Jo, det var där Klarbron.
Ja, visst ja.
Klarbron i Oje. Och det är Bjonghanse. Alltså förskifte. Efter skiftet har jag inte hört att det blivit någonting, för där blev ju allting omstört och förstört. Det blev ju den nya tiden, kan man säga. Så det var förskiftet som det var det gamla idylliska och traditionsförbundna som de blev kvar i. Och skiftena, de gick ju i regel på slutet av 1800-talet. Så som i Fide, det var ju 1894-95 någonting. När min far gick och läste som det lystes på i kyrkan och skiftet skulle bli. Och sen blev det några år därefter. Och sen blev ju gotländska landsbygden helt splittrad, kan man säga. Så den gamla idyllen finns inte kvar sedan dess. För en skifte förstörde hela trakten. För före skiftet då satte ju 4-5 gårdars lagård ihop i en länga. Med bara den skillnaden att var och en gård hade en port till in till sitt hus. Så till exempel på vägen genom Silte berättade min mor i sin barndom. Så kom man köra lång sträcka och såg ingen man byggd när man såg bara lagårdsträckan med allt där på.
Längs vägen då?
Längs vägen. Lagårds på Hösyl och Gösslö upp i vägen. Och så ibland som vi hade in den på gården också, men porten var åt vägen. Och de såg ingen man byggnad. Och det var bara en avtagsträcka. En väldig raven om hur att sätta sig. Och när man byggde sändes in till så såg inte jag som det var någon folk som bodde för man byggde in på gården. Och det värsta problemet det var om du där hade inte tre hynar till varje gard. För det var inte mycket hyns. För där visste inte vilket hus det skulle vara. För det var ju porten mellan varje hus. Och det var inte lite för hynar till vet vilken port som var där eller andres. Så där gick jag lite in på husluftet. Och så värpte hon där ryft eller upp i agen på hustaket in på grannens. Så det var besvärligt med det där hyns. Men där hade det... Det är med det att när de där hade värpefejl och så de där träffade på en viss typ av hyn som värpe, där fick de dejliga gi.
Ja.
Så de som där hittade de en fruktiga gi i Myso eller vad de där hade. Och så fick de dejliga om fanns, då kom de ihop på tre killingar. Men då kommer vi ifrån det här med Keldura i, eller Klarbrunn i Oje. För det var alltså förskrifter, det var nu en utvidgning. Det här, och förklarar lite om hur gårdar låg förut. Och då var det just vid den här Klarbron ingen bostad eller gård i närheten. Det som var närmast var ett mindre ställe. Nu är det vår närheten och som sagt efter skiftet här i en tartal som det här det gäller helt för Lavaskiftets tillkomst. Och då var den här Klarbron beryktad. Och Klarbron det talar ju om att det var nog klart och bra. Och allt som var märkligt och bra det blev precis som en viss... trollsk högtidlig sak omkring det där. Så att det var något märkligt. Och det gjorde att där spökade det om man såg Drakos på ljusa dagen. Helst borde man inte gå det förbi eller gå dit i mörkret. Om det skulle vara på ljusa dagen. Och då berättade en gammal... som hennes mor då hade varit sån här hjälp gumma ifrån gått från gård till gård från socken till socken att hon då kunde berätta att hon var specialist på sån här gamla sagor och spökhistoria att då hade barnen ifrån det lilla stället som var närmast den här marken det var en hag eller en kan man säga som det där eller för det första så sjunker jorden i det södra av en backe som en kör ner det. Och då är det till vänster där. Jag har ju sett den där Klarbron och Bry och flera otaliga gånger i min barndom. För jag gick ju flera gånger i veckan när jag gick och läste förbi den där platsen. Så därför så har jag ju klart minne. Men nu vet jag inte om det finns. Det kan hända helt där borta. Jag vet inte om det finns för jag har inte varit det på långa tider sett. Men det var en låg sankmark och där var den där bron. Och så Bry och strax bredvid bronskanten. Och då berättade den här gamla gumman det. Att barnen har varit ute och lekt en dag och så kom i närheten av den här Klarbron. Och då fick de säga att en buske var full av guldband. Och barnen dit och så skulle plocka det där bandet. Men var den tog så brast det. Det gick sönder överallt. Men hur det var, så var det ett av barnen som fick en liten bit i handen, och så sprang den barnen in allihop och så skulle visa den gamla in den där lilla bit som hon hade i handen. Och när de gamla fick se det inne, då var det ju en guldkedja, en bit av en guldkedja. Och de gamla gjorde skulle säga, för det var ju hela busken, så var ju den full av guldkedja. Men när det gamla kom, då var allt sammansport då, så den fick inte några. En annan gång då var också barnen ute där, och så kom de dit till den där brunnen. Då låg det en stor bok, guldbok, uppslagen där på marken. Och barnen sprang in och så talade om att de hade hittat sett en sån väldigt stor märklig bok där ute på jorden. Och då gick det gamla ut med och skulle säga förstås vad det var. Och när de kom dit och så just skulle boksen ner och så ta bok i, då fick de se att det ligger en stor orm, hoppringlen, mitt i boken. Och så sträckte tungen ur sig och fläsade. Och där var det ju inte av boken. För det var ju han, ormen som låg där och så aktade drakose. Det var ju drakose det där. Så det...
Kom inte åt det.
Nej, det gick inte. Den fick se det. Så det bevisar ju att de hade en märklig uppfattning just om det här vattnet som då var särskilt ansett alltså.
Mm. Kunde man dricka av det här vattnet?
Ja, det var särskilt förnämligt av det förstås. Klarbron, det var ju då särskilt. Det var mycket, mycket fint vatten kan man tänka sig förstås. Annars kommer det inte ihåg att Klarbron har varit. Det måste vara där.
Ja.
Och så det trolska med brunnar och vatten, det var ju det att om man nu till exempel kom i mörka, det var månljus eller det var lite mörkt och skog och sådär. Om man nu rör sig själv, då ser man ju sin egen bild i vattnet, va? Och det gör ju att det ser lite trolskt ut och märkligt ut, om man tittar ner i en brunn i mörker håll så ser man någonting som rör sig där nere. Det syns ju lite blankt av luften eller himlen, va? Och så ser man någonting som rör sig i sin egen skugga, va? Och det var ju spökingivande, va? Så det såg ju märkligt ut.
Du fick inte hämta vatten efter mörkret?
Nej, man skulle helst inte gå dit där. Nej. Efter att det var mörkt. För då var det ju risken att man blev förvillad och inte hittade hem. Likadant var det om man gick där förbi. För det var då en genväg till Unghansgården. Det är alltså en bit ifrån var ju där som Unghanshövdingen bodde. Det är en liten bit. Det här, Klarbron, den är, kan man säga, norrväst av Hövdingegården.
Vilken socken är det där?
Öja. Mm. Det gäller Öja. Det andra var Hamra det första.
Ja.
Och det är Unghanshövdingen, det var ju vid Unghans som han var, som var på Valdemarattras tid.
Ja, just det.
Så det är gammal historisk mark. Och i Fide, där hade vi ju Tepbrunn.
Ja.
Och det är alltså också sen Valdemarattras tid. För enligt tradition, eller som det gamla berättade, så var det just vid Breikvee, strax söder om kyrkan, som då Valdemar hade sin här. När han var ute så skulle kidnappa Unghansens dotter. Där lämnade han sin här, för han gick ut förklädd ensam och skulle hem till henne. Men Unghansgubben och hans drängar och slavar kom ju efter honom, så han kunde ju inte få henne. Men där hade han här just där vid den där backen som är söder om Åhörsida vid Breikvee. Men det var ingen bosatt där som... bostadshus som nu är, utan det var vid Tepbrunn. Så det är den gamla platsen från 1300-talet. Det finns en stenbacke där och där såg de alltid drakos och där växte kajpar och sånt där i den där stenbacken där. Och ute i vägdiket där är brunnen som var till den ursprungliga gården då på 1300-talet. Där är brunnen och han kallas Tepbrunn.
Vad är kajpar?
Kajpar är
ängslök.
Ängslök.
Som man skulle ha sju gånger innan gauken kom, varje ladi. Kajko var sju gånger för gauken råpte. Så det tävlar de om. Så att när jag var dött i Heimingsbacken till exempel, för det var där i sydavslutningen när det var sten och lommet och skyddet. Och så plockade jag ner kajpa och så mår och kajkola råpte här kökestyret. Ja, det kan nog gissa vad har haft middag idag i Linda. Nej, det vet jag inte. Jag var här kajkål. Ja, där får jag inte säga åt till backen där. Sankt Haus skulle ha det åt här. För det skulle ingen skulle vara sämre. Kajkål skulle det vara det. Så det. Och det är fortfarande så är det. Ännu så har man det där kajkål. Nu skär de små bitar. En centimeter långa hackade bitar. Så.
Det är bredare blad på den där ryggväxten. Bredare blad. Nästan som en purjolikvast.
Liknande på skiljeblad nästan.
Ja.
Ja, och så var det köttsoppa, saltkött.
Ja.
och så lades i den där löken. Och det var kajpkål, det var där så innerligt gott. Så. Ja, och så det här då med den här Teprun, han var då som sagt ifrån 1300-talet från Valdemarsdal. För det var enligt det gamla berättelsen, det var den enda gården eller första gården som var bebodd efter Valdemarsdal, där hade bränt alla gårdar och så kyrkan, ja.
Så det är traditionen?
Ja, 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 för det var den som var kvar då.
Och det är part av Bräckvie?
Det var den enda parten. Ja, det var den enda parten Bräckvie. Så det är inte där som vårt hus är och inte grannshus, utan det är ut vid vägen vid den där brunnen, där är en stenhög och där var den första Bleifjöparten. Och det var föräldrar. Och så hade de två söner. Så är traditionen om det. Men när Valdemarsdal hade bränt allsammans, där var det sten. Så vad han nu hade med den där gården att göra, det hade man inte berättat. Men det är den gårdens släkt som jag där här stammar. Om det nu är släkt med Valdemarsdal, det vet jag inte.
Alltså på mors sida?
På farmors sida.
Farmors.
Min farmor.
Hon
var från Småland. Far, ja. Ja, och farfar. Hon var från Bräckvie. Så farmor var den släkten ifrån 1300-talet.
Jaha.
Det hade gården aldrig varit ur ego sedan 1300-talet. Så farmors släkt alltså är det. Och när hon blev gift med farfar, då kom hon in på huvudparten alltså.
Ja,
så farmor var av den där gamla Bräckvie-stammen som hade varit sedan 1300-talet. Och det var den gården som man då hade varit kvar. För inskriptionen i kyrkan, det är ju på latin. Och översatt till svenska enligt biskop Anderbergs bästa tolkning, det var att brända är gårdarna och kvidande faller folken för svärden. Den tolkningen tyckte han var bäst. Översatt till svenska alltså. Det är gammal latin inskrift. Den äldre latin.
Edes inkense, gens dolens ruitense, någonting sånt där.
Ja, det är skrivet på den där treplan.
Det är skrivet på in i kyrkan.
I trumfbågen. I manshöjd nere. Det är inte högt uppe, det är nere man står, men just där vid armbågens höjd. Och så är det en Kristusbild i mitten. Och så är det där latininskriften.
Edes inkense, mens Kesa,
Dodens, Ruvet, Ense,
det är
examen. Så att när det nu var...
Om man läser bokstäver, det står bokstäver och bilder är 1361.
Så att när det nu var minnesåret av 1361, alltså 1961, då var Bjelvenstam ifrån Sveriges TV. Och så skulle jag göra tv-film om det här. Och då var det någon som hade visat honom, han kom till mig en kväll. Och han frågade just efter visan som de hade sjungit om Valdemarsdal. Men inte jag sånger, hade min mor levt så hade hon kunnat göra det, men jag kunde inte göra något. Och då kom jag till fråga honom om han hade varit ute på Sudrus och gjort något där utifrån. Nej, svarade han. Jag har varit där ute, men det finns ju ingenting. Och den här Strilov har ju inte skrivit någonting om Sudrus och Gotland. Så det har ju aldrig Valdemarsdal varit och det finns ingenting om det. Så det är ingenting om det. Så det är helt där borta, den delen av ön är ingenting. Utan Strilov, det börjar med hans landstigning då vid västkusten. Och så hans slag då vid Emonsbro och Visby. Men Södergotland har inte Strilov med alls, det har ju inte varit någonting om. Jo, det är väl nog så, det säger jag. Men Gotland var stor världsdel på den tiden. Och Strilov han var ju då präst i Vall, så han var väl inte körande med hästar så långt upp i södra. Men det blir nog så att den här Bjelvenstam får vara snäll och så reser ut i fyra en gång till där på södra Gotland. Nej, absolut inte sant. Jo, men det är nog tvunget det, för den märkligaste inskriften vi har på Gotland, just om Valdemarsdal här nu står på Gotland, det är i fyra kyrka. Är det sant? Är det sant? Jo, det är just vad det är det. För jag är just ifrån den församlingen. Nej, men det var nästan tur att jag kom hit och vi pratade med er, sa han då. Och sedan när TV:et kom så blev det bästa i filmen. För det var en damhand som kom fram och så plockade ihop den här latinska bokstäven så det blev årtalet 1361. Så det var det bästa han hade visat.
Det hade han inte kommit att ta reda på själv då förut.
Nej, han hade varit ute och då hade han kommit till bonden då som ägare.
Det var ju litteratur och kyrkor alltid, men det hade han inte sett.
Nej, men Strilov har inte det med.
Nej, men han skulle
finnas ju senare. Han följde bara Strilov, för det var den äldsta skildringen.
Ja,
och det någon annan kunde inte tänka sig. Och så hade han varit ute vid gården, för då säger gården vid Unghanse. Och han som äger gården, det är ju en ung, ja, inte så ung heller, han är några år yngre, ja, men i alla fall. Och då sa han, det, ja, han har sagt att jag känner inte till någonting om det. Utan min gård har ju bara vanryktet sedan den tiden, hade han bara sagt. Och då sa han, det finns ju ingen som har någon muntlig tradition och ingenting om det. Men jag har ju hur mycket som helst om hur han var 1360 vid Unghans först och så spejade ut Gotland och av Unghansens dotter och hur han kom sen 1361 och så vidare. Allt i detalj. Så det var nu en utvidgning här också som kom in på Valdemattarna.
Det är nog ganska roligt att få höra.
Ja, det kom in på det här jubileet.
Ja. Men när det gäller nu brunnen där, teppbrunnen alltså, vid den här gården alltså.
Ja.
Då var han då till den första Bräckvigården. Och första Bräckvigården, där var det ett par föräldrar alltså. Och de byggde då huset, eller hade byggt huset då. Om det hade då varit före Valdemarsa, eller det var efter Valdemarsa, att det hade varit del, eller hur. Men det var den första familjen där som var i fyra där vid kyrkan. Eller söder om kyrkan är det. Och det är Teppbacken där. Som sen har spök och varit rakos och allt möjligt ständigt jämt så har de sett det. I den backen, ja.
Ja,
det är brunnen. Ja, brunnen är väl vi, men just i backen där. Så det är väl, vad ska vi säga, brunnen är väl en... Ja, 50 meter, knappt det, 30 meter från själva backen. Knappt det, det är bara en liten bit ifrån. Brunnen är ute vid vägkanten, så det är spängare för att ingen ska ramla i brunnen.
Brunnen kallas den där för att...
Att det var gänget som kallades Teppo.
Gänget kallades Teppo.
Ja.
Ja, visst.
Och så backen är den gamla boplatsen alltså. Och där när de då byggde den backen där, då reste ner om nätterna där de byggde. Och redskapen och byggmål och allting det blev försvunnet och så vidare. Och då berättade den gamla det att det var bomärket som de slog på allting. Ett kors. Och då var det små och gjorde det var deras backe. Den där kolen. Så det var dem som rev ner det. Men när de satt kors på allting, där sa de små och gjorde det. Kors här och kors där. Kors alltihop och fotografen ihop. Så då gick de små och gjorde det. Det var gissen backe. Men det små hon då gjorde, glömde inte att när det kom ett tag, där sätter hjälp på huset. Så det små hon då gjorde brände upp byggningen för dem. För det var inte någon annan orsak, det var det små hon då gjorde som gjorde. Men då hade det varit, gått så länge om så då var det här parets söner så stora. Så att när huset då hade brinnat så kunde ju absolut inte bygga det igen. För det var ju en skämda plats. För det var ju små hon gjorde som hade sin plats och det var ju fel att de byggde på deras plats. De skulle ju aldrig ha byggt där. Så det var fel att de byggde där. För det var små hon gjorde, de hade ju sin hög där. Och därför så brände det upp det. Så det gick ju inte annat att bygga det igen. Och då fick det vara ruin och stenhög som det ligger väl fortfarande. Jag tror inte att det är rart att det ligger nog igen. Det kunde ha varit intressant om det var någon forskare som kunde gräva och se vad det är i den där backen. Om du kunde få se någonting från 1300-talet. För det var ett överväxt i maskar och skog så det inte kunde ordas eller sådär. Det är mitt inne i en där. Så vill att nu har grannen vill tillåta det, jag vet inte hur de ser på saken, men det ligger inne i det överväxte. Och då som sagt, så var sönerna så stora, så att när huset brann så var det sönerna som byggde, det var den äldste först. Och det var det huset som jag ägde. Och han såg då ut den bästa boplatsen. Och bästa boplatsen i gamla tider, det var alltid att vara klok så som ett djur. För en ko, ett får, en häst eller vad det är, de lägger sig på en torr kulle. De lägger sig inte i en vattenvet när de ska lägga sig och vila. De lägger sig på en torr kulle. Och därför så var det till sig ut just i Bräckvedalen, den torraste och bästa kullen. Och det var den som vårt hus är byggt på. Så fast det var tvåårens hus. Och den var ju alltid låg i gamla tider. Men vårt det var på en kulle så det var till och med källare under varje stå. Och är det väl fortfarande. Inte så man kan gå rakt men i alla fall en källare. Och det var ju ovanligt. Men han utsåg den bästa platsen. Den yngre brodern, det var så väldigt goda vänner de där bröderna. Ovanligt goda vänner. Så det var ingen syskonhat. Det var så ovanligt goda vänner. Så de var så nära varandra som möjligt. Men hur det var så skulle det ha varit sin bynning. Och den andra brodern, han visste gärna var den närsta bror som man kunde, den yngre brodern. Så då byggde han sin bror, så nära sin bror som man kunde. Brodern såg vårt hus, det stod precis i Vederstreck va? som det skulle være, som en kyrke. Men den andre han skulle ha, så han kunne stå i faste døde, så kjekk inn til broren, så han fikk se sitt litt snitt. Han fikk leve i hele strekket, for sånn vennskap var det dem imellom. Så det var for vennskapens skull at han tykk så mye om broren som han hadde sett bygningens snitt. Han sa at hans bygning også skulle være leveret strekk, men for det de tykte om hverandre så mye, så sette han sin bygningens snitt, for de skulle kunne stå i jord og kjekk inn til hverandre. De berättade det gamla flera otaliga gånger om det där. Hur det vänskapen har varit med de två bröderna. Och nu byggde de ju inte på det smån och gjorde det smaket. Så obyggningen står ännu kvar. Men den yngre brodern, han hade 80 år. Med sin byggning. För spisen i köke. Han hade med köket var mitt för fasta. Det var ju vanligt. Den stod ju varje ändå så köke. På mitt på och så fast jag mitt emot den halva delen av bredden. I spisen i köket, han drog aldrig. Och det var saken, det att det var vattenådre mitt under. Så det var ingen fel på kuständerna. Är det inte känt från annat håll det där?
Nej,
inte.
Inte?
Där kunde inte spisen dra för det. Så det var bestämt. Så det kunde vara intressant att se om det någon kunde träffa på något vattenådre. För nu är den byggningen borta.
Aj.
Så nu skulle de ju kunna gräva och se om det är något vattenådre. Men det var uppfattningen att den spisen kom ju aldrig till dra heller. För det var ju vattenådre. Så det hade man fått på fel ställe. Men det blev fel det vill säga. Men det var inte i små år. Så byggningen fick just stå kvar. Men att de nu rev ner den senare, det gjorde de själva då. Så det var en annan orsak för att man byggt nytt hus också. Så var det folktron på den tiden. Jo, och så vid den här brunnen. Då efter, i senare tid alltså. Kanske var väl in på 1800-talets början. Skulle jag väl tänka det var. Jag kan ju inte säga årtal till jag inte hört dem berätta. Men det var i alla fall en gång. Då hade de ju ännu grisar då. Förrän det var klokt med vägar så gick ju grisarna vilt ute. Och den var ju inte så stor. Det var ju vildsvin. Och den bökte ju upp kvejar. Så därför så blev ju brekvede av det att den var ju så sankt där. Och när man kört ett spår, när kunde man köra igen, då fick de köra nästa spår och det blev ju allt bredare och bredare för det måste ju köra. Och sen bredare, det där blev ordet bredkvie. De kunde köra på samma ställe va, för det blev spåret ju. Sen började de köra bredvid och det blev hur brett som helst. Nu är ju vägen ganska smal så de skulle ju hellre helt smal kvie. För nu är det ju gruset och stenlagt. Men förr när de kör på jorden var de tvungna att köra bredvid. Därför så blev det bredkvie. Så den där har gården fått namn för det var så sankt där utanför. Och då gick grisarna fritt. Och där i vägspåren, det var ju så bra för dem till böcker ju. Det var där gyttigt och löst. Och ännu värre håligt och gruppigt blev det då, så det var ju omöjligt att komma fram med träaxelvagnarna. Så då blev det påbjudet att fjärringsmannen skulle gå omkring och så ringa grisar. Så att jag ringde tröjorna så de inte skulle kunna böka. Och det var just i samma veva, samtidigt som det blev att de inte fick bränna brännvin. Hela året. Så när fjärringsmannen kom så skulle han ringa grisar på gården och så samma tillfälle skulle han även sätta sigill på brännvinspannor. Att här inte skulle brännas en tid va. Men i regel så hade de där bränt brännvin förut. Och där gav vi han några extra sopare. Så det gick det bra, det hade ju sigill inte kom på pannor riktigt. Så. Och grisar, de hade ju haft ring i tröjan, men de hade ju bojkare. Om någon kom och såg att de inte hade någon ring i tröjan, men de hade ju bojkare det.
Hur gjorde de med den där ringen? Vad den gjorde av?
Ja, det vet jag inte. Det var nog järn, vet du?
Jaha.
Skulle jag tro. Jag har inte sett det. Ja, men är det inte från fler håll där uppgifterna kommer?
Ringa svin, han har hört talas om
det. Hur gick det?
Nej. Är det ingen som har berättat om det?
Mm.
Att det ringer grejer för att det skulle gå i sådana vän. Vad är det bara där kan hända?
Jag har hört talas om det, kan säga exakt.
Redan i landsförklagarna?
Ja.
Ja, vad ringar det då för då? Av vilken orsak?
Man skulle böka sönder gärdsgårdarna.
Alltså det var gärdsgårdarna det?
Ja, och gå ut i åken.
Ja,
ja, men kunde det hjälpa? Skulle det göra ont sen när det lektes i tröjorna så gjorde det väl inte? Kunde man väl böka ändå?
Ringen, den var i vägen, den var hit och dit, svängde den.
Aha, så den arbetade gjorde ont då, vet jag.
Inte så lätt.
Ja. Men det här det var för förkörningen i vegen som de ringde, ja, alltså. Ja. Jo, det var ju så då det, ja. Och då var ju grisarna vildsvin ju. Eller små. För den fick ju leva nära sig ute. Men på den här gården då som har fortfarande ägar den här Tepbrunnen och så den här gamla boplatsen. Mm. Där var min farmor född. Så det, hon var då av gamla släkten sedan 1300-talet som jag sa tidigare. Och en höstdag före jul så hade de haft en slaktare från Öja, grannsocknen då, inte så långt ifrån. Och så slaktade sin gris, var julgris, och bland andra djur också. Och när den där slakten var färdig så var de gästvänliga där på gården, hade de ord för att vara. Det hade de varit på senare tid också. Så där säger de så här att när slakten kom, varsågod, så töva väl hon är. Så kom en farskajt se uppe på kvällen. Där skulle de koka färssoppa. Färssoppa alltså.
Aha.
Soppa på kött som var färskt alltså.
Ja.
Det kallas ju på svenska köttsoppa, men på gotländska heter det färssoppa. Jo, det tackar han då för att sig kvar förstås. Slaktaren. Och när han där i ett färssoppa, det var att det där både två och tre tallrikar jag varit med om det. På min tid, det var det ju färssoppskalas. Jag vet inte om jag har berättat om det förut. Det var inte så vanligt, det var inte en sorts julkalas, utan det var speciellt av köttsoppskalas. Ja, det var slaktgrisen. Men det var inte så vanligt. Utan det vi visste var det där ett bidrag när det gällde julkalas, ett bidrag när det gällde begravning, ett annat bidrag när det gällde bröllop, och så ett mindre bidrag när det gällde färssoppskalas. Färssoppskalas. Ja. Så det var vissa gårdar som höll på färsjupskalas. Och det var nog inte, vad jag vet, i någon annan socken det utomkring. Jag frågade flera stycken när jag var ute nu senare. Och inte i socknen Fid hellre. Det var möjligen ett eller två sådana här bilag när det gällde färsjupskalas, men det som vi var i. Annars var det inte i hel socknen. Jokalas, det var där, alla gårdar det. Men det där med färsjupskalas, det var begränsat till vissa trakter av socknen. Så det var dem som då hade liksom mest hjälp eller intimt omgänge med. Det var på det där färsjurskalaset. Och det var samma kväll som grisen slaktades så bjöds dem till färsjurskalas. Och jag minns det där färsjurskalas, det var det värsta jag visste. För det var så otäckt fett och man blev så rakt illamående för man skulle äta så mycket. Ja, det var tjockt fett. Ja, det som var hemskt. Och där skröt det alltid hos morgon då den som då bjöd var värdinna. Ja, jag skörde av ett stort styck fett för grisen. Nästan var rätt fett där. Han skörde av ett stort stort fett. För nästan var rätt fett. Men det blev rätt fett i gröten ändå. Så jag var rätt fett. Så det skvade tal om att vad tjocka grisen hade varit, vill säga. Men jag minns att det var så fett. Så jag, man var så illa månad man skulle ha det. För, och så ett mycket skulle man göra. För annars var det samma som man tyckte om det. Ja. Så det var flera tallrikar den där feta soppen. Och nej, jag visste inte vad jag skulle göra vidare. Så jag var inte alls glad som barn åt den där färsjurskalaset. Men det var obligatoriskt varje år. Men som sagt, nu den här slaktaren som det var på farmors födelsehem och slaktade för jul, han blev ombedd att stanna kvar. Och när han då hade ätit flera tallrikar den här färsjöpå så var det mörkt på kvällen när han skulle gå. Och då på den tiden så hängde upp grisen på en stige ut vid Byningsvägen till Svalne. Hängdes upp i backen, knyklar. Det hade gjort på min tid, men för den delen. Och grisar var ju små och vildgrisar, så de var ju inte så stora. Och när han där kom ut och fått det gå sig upp, och så var han inte nöjd med det slaktaren. Han tänkte att de sitter in där och går och ser och räpar bara detta. Det är helt så mycket så uppe. Så nu ska jag ta i mörkren och knöt ner grisen, så kan jag ta han på ryggen med mig hem till och i. Han tog knöt ner och så hållt han med bägge händerna fram på brast i tjugo. Och så kan han sitta i väg till vägen. Ut upp i Tepbrunnen, vet jag. När han kom ut till Tepbrunnen, där var det lightspengar där. Och hur liten grisen var så blev det tungt i alla fall, fast det var en större karl under slaktaren. Så där låter han sig mot lejspengarna skulle väl sig lite. Och hur han väljer sig där och sätter änden mot lejspengarna så släpper han sina tuga med händerna och tugarna till om halsen och kräver han. Så på morgonen där hittade folk i slaktaren på dekesblinken döda och grisen han låg döda i deke. Betepronen alltså. Och sen den dagen så har det spöket vid den tepronen. Vägen är så raka som en jaus, som du brukar säga. Men mitt på jausedagen, ännu sedan den här bilismens tid, det var det blivit, så vet jag då inte, jag minns det 20-tal som jag har hört bilar som har kört i det utan någon orsak. Utan någon orsak. Spik, nyckre och ingen diamöte och ingenting. Men det är det kan det skutt. Men i regel hade det aldrig hänt någon olycka att någon har kört sönder sig eller något. När det kom ut med traktor eller med hästar eller någonting och fått upp dem igen på vägen, där det kom fortsatt igen, för det är inte varit någonting som går sönder. Men på hur är det kan skutt slag. Så jag minns en söndagsmorgon, det var så där vid halvtid eller någonting. Då var det en skräddare som var missionsförbundare, kom kors med sin bil. Och han var då stört för vår nu. Jag har aldrig varit med om slik. Kör i deke på jossedagen, sa han. Och ingen jag möter någonting, jag kan inte begripa det kom åt mig. Så det är det här spöket. Ja, så det. Men ja, jag har aldrig varit med för någonting här, nej. För jag var där och blev släktis från 1300-talet, ja. För om någon hade passerat Hebronen så har jag det gjort. Minst 100 gånger om inte mer. Och det är både nidmarker och mitt i nätterna och i årveder och snöjdrevar. För jag skulle ju fram det förbi egentligen. Men det kan jag aldrig varit någon gång ner. Ja, jag har varit ner vid Hebronen och gått ner med vilje förstås och sett på bronen. Det har jag väl gjort. Han är inte alls djup. Men det året som var det värsta torkåret var så ont om vatten. Så det obrunnen som då man ser det som har stöd så var det hade ihop. Det var med gårdar hade ihop. Var i gränsen mellan gårdarna. Han brukade hålla vatten i det bästa och var ovanligt god smyrvatten som de säger det. Så de brukade gå ifrån andra ställen och hämta.
Smyrvatten?
Ja, nu skulle det helt smör.
Ja. Det var viktigt med vattnet.
Ja. Skulle jag säga, jag skulle till Bräkfärbron och så vatten, för man såg att det var särskilt bra vatten i. Mm. Så det visste inte riktigt till bron, utan det var till Åbron han såg så. Men det var en större vederbron, det hade nog en rum sen, men det var så på min tid. Så där stod jag så hade tre duket till sin halvena bron, och var här på halvena bron, så bron var i gränsen. Så det hade haft den, det var så goda vänner det där går, så det hade haft bron ihop va. Och det var det. Sen när lagarskiftet var så var det tvunget landsmeten till garaget att den fick ha brunnen som, för den ville ha det som de hade haft för. Så han fick där brunnen till dem. Så vi hade brunnen ihop. Det är ganska ovanligt i år.
Ja, det
är ju för tiden. Ja, så att linjen emellan gården för brunnen skulle så fick den gå mitt i brunnen. Så vi hade halvbrunnen var. Så sen 1921 när det var det där ovanligt året, då började vi gemensamt grann så vi studerade kostnader. Nej, samma brunn.
Ja.
Jag började då. 42 meter ner. Så det var ovanligt djupt förrän vi fick någon vatten som direkt. Ja. Men brunnen var 3 meter. För det är 3 meter till sandstensbänk där. Det är så den brunnen vi hade på vår husgård. Det var också 3 meter. Men då på 21 var det sån ovanligt torr sommar. Så då var alla vattenställen tomma. Även där den här brunnen. Och djupaste hålet i Heimingsbrö var torrt. Och det djupaste hålet åtte i Anders Keolo, som de sa, i Romanshagen. Det var en liten läck på botten. Men där var farfars sägstråd, nu får vi gå till brunnen nu. Så det var ändå inifrån oss, var det längre från vägen där alltså. Men där var det åtte så karri på botten till brunnen. Och han var där mycket grunnare än den brunnen vi hade ihop. Men han hållit längst i alla fall. Så det var där ovanligt vatten och det gamla tebrunnen, vet du. Så han är inte alls djupande, det är bara en liten grundbrunn. Det är inte alls någon djup brunn. Men jag skulle tro att han finns där kvar ännu där. Jag vet inte om det kan hända om man fyllt till den, men på min tid var den där.
Ja. Får jag fråga en sak? Det var torrår då, men 21. Men har de berättat om andra torrår och blötår, till exempel 1867-68, var det svårt på Gotland då? Missväxtår.
Ja. Jo, det såg jag nu i tidningar det står om, och det har varit i Gotlands tidning också, att de har bakat barkbröd för juländerna i år. För i år var det jämnt 100 år sedan det var nyår i Sverige. Det är väl känt här också. Men enligt mina muntliga traditioner, då stämmer det inte. Utan det muntliga traditioner jag har om det var att det var året 1866. Alltså 101 år i år. 66 var det. Som de även åt barkbröd på Gotland. Men det var 66 det. Det kan hända att det var dåligt 67 också. Men när den berättade att det var barkbröd, det var 66. Och den som har berättat det själv för mig, hennes far levde då och hade tal om det där barkbrödätningen. Och där sa hon så här, det var alltså Bina Olsson, Stockström de kallade. Det var alltså gubben Ranare som berättade om barkbrödätning. Det var en stor gård då. I mitt hem, kapten Hjortus, det var då kaptens gård, så det visste jag inte om de hade någon barkbröd. Det har jag inte hört alls om, för det har jag nog hört det. Men i den här gården, bondgården där, det hade de haft barkbröd. Och där sa hon det, hon var den yngsta syskon som levde på min tid, som berättade det här för mig. Att där frågade var ju far då. Va, hur var det till gete det barkbröd då? Men där säger han det då. Att gete det gick väl det, men det var bajs så. Så det var inte gott, nej. Gete det gick väl det, men det var bajs så. Så det var 66. Men annars så står det till att...
Ja, det var
inte
2 eller 3 år
sedan,
så var det
då. 68
till och med, tror jag.
Jaha. Men det kanske har varit värst då 66 på Gotland. Ja, som nu. Hon sa bestämt att det var 66. Mm. Och sen dess hade det inte varit sånt nu då. Så det hade behövt ta till barkbröd.
Gotland ligger ju så bra till i handelshänseende. De fick kondition med båtar. Men om man tänker på Jämtland där. Kom ju aldrig den här båten.
Men det var ju så lite odlat, så brödsäd var ju så knappt på den tiden. Mm. Så att när farfars far på 1840-talet, då började bruka mitt hem eller min födelsegård, så var säd eller spannmål så höga priser på. Ovanligt på den tiden. För det var... så lite ordet hade. Och så smålänningssläkt eller smålandstrakten kom från, så var han väl då särskilt sparsamt lagd. Så det var att jag köper så lite utsed som möjligt och så försöker så få det mesta möjliga skörd. Så en åker så den en gång och den var omkring 2 tunnland. Med 1 tunna korn. Det skulle alltså vara 2, va? Så det var ju bättre strimlet, det som du brukar säga. Men det krävde sig och blev så hemskt bra så han fick 12 tunnor. Det var bra, ja. Så det var så talades det om. Och en annan gång så hade han haft några arbetare på gården. Och då hade de sitt i köket. Det var ju massvis med rum, men det gjorde sin så stor anstängning för arbetare på den tiden, för det... Det var ju rangskillnad, va? Så de fick ju ett i kök, va? Det, fast det var knappt alltså, men kunde få fram, men det var det kök åt. Och då hade hustrun, hans hustru Susanna då, Madame Hjort det kallade, varit ute. Och då hade han råg i hemåkar. Och där sa han då som kapten, vad tror ni att jag får för många tunnor råg jag får i den här åkaren i höst? Hade han sagt till arbetare. Ja, det visste inte just vad de skulle svara på. Ja, jag hoppas jag skulle få 20 tunnor, hade kapten gjort och sagt. Nej, det är omöjligt, det är för åkaren inte så stor, hade han sagt. Men när där hustrun kom in, där hade kapten gjort och sagt så här, jag har nu frågat mina arbetare här, många tunnor råd, de tror jag ska få, jag tror jag hoppas jag skulle få 20 tunnor, men det vill de inte tro. Men då sa madame gjort det att det brukar bli 22, men det året blev det 24. Så det var utmärkt så som du då kom ihåg.
Aj,
ja. Jo. Och så brukte han det väl då, för det var kaptens gård särskilt, va? Men farfar sa alltid till att min far, kapten alltså, han klarade alltid till att han inte brukt göra det som han skulle då. För det var inte sån träningskast som han hade sett på andra ställen när han hade varit och sett hur de hade. Så det blev för dåligt bruk. Men i de andra gården var det där ännu mindre bruk. Så att själva kulturhärden i socknarna, det var prästgårdarna. Och så kaptenerna. För det var ju dem som då hade resurser och kunde komma något nytt alltså. Och likadant var det när de hade gällt det här hästet i Kurdistan. Det hade kapten gjort det. Men där in på gården som farmor var född, den var ju dubbelt så stor. Men jag har aldrig hört talas om att de hade hästar som det i Kurdistan. Den behöver ju inte i stan liksom.
Nej, det är någon russa som...
Jo, men det hörs aldrig att det kördes. Ja, det hörs aldrig att det kördes i stan. Men kapten Hjorte, han hade gjort affärer och köpt upp och sådär. Och det var ju anser som började i stan också, kaptenen och jag.
Ja.
Så det var hästar som farfar hade när han hade sorg och konkurrer. Som det far min hade höjts och kör i stan. Så är det där också till bruk gjorde med.
Ja, visst.
Men Skogsbacke, det hade ju min vid granngården också. Men några hästar i Kurdistan, det hörde jag aldrig alls om. Nej.
Ja.
Ska vi göra ett uppehåll
kanske?
Kan vi göra ett uppehåll kanske? Samme.
Ja, stadsresor, det är nog intressant. Ja, okay. Varsågod.
Ja, jag kunde säga några ord till om det här hur det Kurdistan. Det var ju som sagt inte så vanligt. Och där var det en gammal killing som berättade, ja det var väl just när jag började skolan eller någonting, att då hade hon varit sjuk och så skulle hon falla med till stan. Det var ju ovanligt att komma till sjukhus och leka, det var ju hemskt ovanligt. Men det var ju mest båtgubbar killing annars, men här skulle jag med till stan. Och som väl var så hade den där bonden som kör till stan, han hade ordentligt svep med sig, för det visste han skulle ha. Men när de kom i...
Fiska alltså, svepe.
Jaha.
När de kom på...
Det var inte så sjuk alltså.
Det var tills han piskade upp hästarna. I vanliga fall, men i det här fallet var det ju inte det, i det här fallet var det förövare. För när de kom på Böjheidi, där kom de störtens upp ur skogen. Och så skulle de ta lammkut och ägg och smör och sånt som de hade i kareten bak. Så hade han inte haft det svepus och svepade kring mig och slå dem i skallen med, där hade de tagit vad de hade, men han slog vankorn med svepus och de kom till stan i alla fall. Så det länge sedan var det inte sen rövade. Och det fanns ännu en som dog nu bara för kort tid sedan, som berättade för mig att hon mindes sin mor och mormor. Tala om namn och allting kunde hon vara till, nu har jag det inte i minnet, på rövarna som levde bara på det. En 2 mil från Visby. Omkring sådär. Och så inte Visby. Som var kände i socknarna för att helt leva på rövare av dem som körde i stan. Så det var inte längre sen. Det var det inte. Och hon hade namn på dem med. Det hade hon, men det kommer jag inte ihåg nu. Så det var mycket vanligt med det. Så var det när de körde i stan. Och det var ju då flera som ju körde i stan i alla fall. Men det var inte så vanligt med bandarna. Men det var ute på Borsvik. Där var det en gubbe som sa till sin son att det gjorde samma vad det var för fruntimma han gifte sig med. Bara hon var rik. Om hon var gammal och såg hemskt ut eller vad hon gjorde, det skulle hon aldrig bry sig om. Bara hon kom för fattig en som var rik. För det var det som var det viktigaste. Men i det andra gardet där sagde det att gifta sig med den som var rik, det kunde ju vara bra. Men när guld var slått, det var troll kvar. Och så blev det här fallet också. För han lövde farsin. Och han fick fattig en fastländska som var så gräsligt rik. Och han hette det Kalbjes, tror jag det var. Nu har jag på senare tid frågat efter flera ställen där som jag tror skulle veta om, men det finns inte någon som vill tala om någonting om det. Det är konstigt att allting har försvinner. Det tycks precis som att jag skulle ljuga ihop och dikta upp det här. För den vill inte yttra sig om det. Jag har till och med särskilt tagit kontakt med dem som hade den här sen på ålderdomen. Men nej, nu känner jag inte någonting. Vill inte säga någonting om det alls. Det är precis som att det är någonting som de skäms för till alla de sånt här gamla. Men då berättade de gamla det att han blev gift med den här fastländska damen. Och hon var så hemskt rik. Och det var hennes pengar som Båtvide är byggt av i Borsvik. Och alla Båtvide åker och allt det där. Och det har varit pensionat sedan och så vidare. Så att jag har en fråga för det jag säger. Och det var så hemskt storslaget. Och då skaffade han hästar och vagn och livrejklädda kusk. Och så skulle det vara resa till Visp en gång i veckan. Med livrejklädd kusk. Och så den här gamla kärringen som han då var fattig som var så rik. Och när de då hade kört en stund så norr om Öja och Borsvik, så var ju Fide. Och det var öde väg då på huvudvägen till staden, så det var ju inte så mycket, men det kunde ju vara nog Fidebor som var nere i åkrarna i alla fall. Och då fick livrädklare kusken befallning att han skulle hålla in hästarna, för herrskapet skulle av så ha en promenad genom Fidebygden, så folket i socknen skulle få se det fina eleganta paret. Och så fick livrädklare kusken besked i att så långt skulle han nu köra med tröskan. Och så håller där och väntar in tills herrskapet behagade gå i fatt. Så de skulle gå en bit så att folket skulle se det. Mina gamla har berättat om det flera otaliga gånger. Så där tog de en promenad, de kunde inte köra så med häst och vagn. Så för det hade de ju inte så se. Utan de steg av och gick en slag. Och det höll de då på en tid. Men sedan så tog ju pengarna slut, va? Och då var troligt kvar. Som det gamla ordet säger. Och då trodde han att hon skulle ändå ha mer pengar. Men det var slut. Och då höll han på så kväva henne i sängen en natt. Så att hon fick rymma och ge sig iväg till Stockholm igen, eller fastlandet. Och sen blev han intagen i en gård som de tog var på honom på ålderdomen. Och hade ingenting. Men som sagt, det är ingen som vill tala om det nu.
Motvinnet. Det var en kastell, för en plats som kastell.
Nej, nej. Det är just det, samhället är slut åt norr. Det är rätt långt ifrån Karlsjön. Och Båtvidågren är det stora väldigt fältet som är just när samhället är slut. Ja. Så är det de åkande skvinni. Väldigt åkare där. Så där har vi just berättelse om stadsresor på den tiden.
Du hade något om att...
Ja, var det den här lekarna jag tänkte på?
Från Reven.
Från Reven. Det kunde du beskriva.
Ja, det var något som farmor hade haft då för sitt hem. Och det var hon som då var mest i Vardustå när jag var liten, så det var ju mest av henne som jag då lärde. Och sen då far kom in på kvällarna så skulle jag ha far där till blir även, och när farfar kom in så skulle jag ha han till blir även, och det fick där ge sitt tålamod och så där sitta med och så leka med det där. Men jag visste aldrig att jag såg eller hörde någon i granngården där de andra barnen hade den där leken. Det var bara i mitt hem.
Jaha.
Men däremot tripp, trapp, trull, det kom vi leka i skolan ibland på Griffeltal, för det är ju Griffeltal när jag gick i skolan. Och ibland så var det inne i granngården när vi var där på julbjudning och sådär, så kunde det bli leka med det. Men det här med dräven, det var bara i mitt hem. Och det var Griffeltavlen som då användes till det, för papper och pen, det var ju inte så vanligt, det var Griffeltavlen och Griffe. Och då skrev man först en stor femma mitt på tavlan, och så strecket på femman uppe, den skulle gå till tavlegränsen åt höger.
Ja, jag har ryttningen där.
Mm.
Ja.
Och så sedan så börjar man i uppe kanten med 1, 2, 3 och 4. Helt så långt ut emot hörnen eller upp emot kanten som man kunde komma. Men det skulle inte vara riktigt tätt emot i alla fall. Och under femman mot nedkanten var det 6, 7, 8 och 9. Och två stycken skulle man vara när man tävlade med det eller lekade med det. Eller flera också, men det var en som skulle dra alltså. Och så skulle de andra diktera hur man skulle dra. Och då gällde det att dra sträcken så att man inte korsade eller kom samman med den andra sträcken. Och så likväl skulle man kunna komma två gånger till varje siffra. Och absolut inte komma mot räven. För kom man och körde ihop med andra sträck eller inte kunde komma två gånger till varje siffra eller komma mot räven, då har man blivit räven och förlorat och skämde ut sig.
Och vad var så kanske räven?
Det var femman.
Det var femman.
Mm.
Jaha.
Det anses då som en mycket ovanlig lek. Det var ju bara i Västergötland och så Danmark. Och som sagt, jag har inte hört alls honom mer än där i mitt hem alltså. Jag kunde nog nämna om det någon gång när jag var inne vid andra gård eller i skolan någon gång. Men det var precis som de andra barnen inte hade någon förståelse för det, för de hade inte reda på det. Så det blev aldrig någon leka, för de visste inte riktigt eller kunde intressera sig för det. Men det däremot är rätt trippatrull, det har vi i alla på andra ställen också.
Mm. Jaha.
Och samtidigt där med Kallskogen, det var också, det var också på andra ställen.
Ja.
Men inte där, där Reven, det var bara hem. Kallskogen
kan du tala om här också, det här skogen kan du tala om här också.
Kallskoga heter det. Ja. Jo, det var nämligen då var julen så hade man ju hasselnötter.
Nötlig.
Ja. Heslenytter.
Ja.
Och det var då en skål man tog i och då fick man, hade man då en viss hög var. Och det en hållt och tog den några stycken som inte den andra såg, några stycken i handen och så knöt jag till knytnäven. Och så sträckte han fram handen och så sa Kallskoga. Och då sa den andra hamre. Och den första som då hade nötterna i handen, hur mange? Och då sa den andra teo till exempel. Och då stod den andra ner i handen och så lade upp två stycken på bordet. Och så höll den fram knytnäven igen. Teo av, mange igen. Och så hade den andra då till exempel två igen. Och det var två. Då fick han den. Men sa han två, det var tre till exempel. Då förlorade han ju. Så då fick han ge två. Och sen den andra hade då sin tränare och så fick han mer, så då blev hans hög större, va. Och den som då hade vinne, han började då med Kallskogare. Med en handel med något där i. Så att det kunde ju gå upp på det att håller man på länge på kvällen så kunde den ena vinna alla nötter, den andra blev helt utan.
Mm.
Så det var en gammal.
Så det var bara två som lekte där? Eller var det många?
Mm, det var i regel två och två det, ja.
Två och två.
Ja, det var i regel två och två. Vi var i regel inte så många ungdomar så där tillsammans, det blev där två då. Den andra såg på eller så där och skrattade och hur det då lyckades och så vidare.
Mm.
Men det var då någon gammal lek också. Och så var det nu om det här sedtorkningen vi skulle prata om.
Sedtorkningen,
ja. Jag ser det var ryg det. Så det var inte vilket sedslag som helst inte. Talat man om vete, då samlar inte sed då, nej. Eller korn, det var så korn det. Men så råg, det var sed. Det var alltså den vara som man hade mest av och var mest vanlig. Det kallas för sed. Så var det också med strömming, eller strömming som det säger på svenska. Det var fisk. Men torsk, det var torsk och gädda var gädda. Det kallas inte för fisk, nej. Så det gotländska uttrycket, det var sed, var ryg och strömming, det var fisk. Och det kallas att torksed, det var ju ryg som gick att torka i ugn. Vete går inte. Det blir förstört. Det måste torkas i luften. Men ryg det går, så det måste man komma ihåg. Man ska inte gå och så försöka så torka vete i ugn, det är alltid min far. För det går inte. Men så ryg det går det. Och när då ryggen hade växt på grunna hellappar, som ju var det vanliga, som var ju lite till odlet för i världen, för det var ju min skog på. Det var ju uppe på hela det odlet, det bästa jag var ju ofta inte odlet, det var ju äng. Så var det många gånger, gamla tider, så var det ju den grunna jorden som odlades. Där blev det fullt av gaitlök i ryggen, i sidan alltså. Och det var somliga som var så dumma så de gick steg och så skulle male. Men där blev det förstört, för det blev kak under kvänsteinar. För det gick inte om alla sed med gaitlök i. Utan när det där hade bakats om dagen och bakningen var färdigt, då skulle sed bäras in. Och så skulle det omfyllas med sed. De flesta fall när det där var en bra och hela ugn så brukade de bara sopa och de som inte var så också sopa idag med ugnskvästen först med grålak och kardiak och glöden och sen med ugnskvästen så sopa de så gott de kunde. Men hur noga och hur välgärt de än sopa det var med stor ugnskvästen så blev det alltid något aske och glöda kvar ändå. Eller kul